ibland vet man inte vad man ska ta med offentligt och inte. Men i fredags var det.
On Friday night? On Friday.
Ja, på eftermiddagen.
In the afternoon.
Så var det ju soligt och fint.
The weather was fine.
Och jag hade planerat så att jag skulle möta Taina.
And I had planned to meet Taina, my wife.
Och det var så i Fisksätra, ett område här i Storstockholm.
And that was in Fisksätra, an area in Stockholm.
Väldigt nära där Kringers brukade bo. Very, eller var det området.
Very close to where the Kringers used to live.
Och det finns soffor där.
And there are some benches.
Ja, så jag var lite tidig.
And I was a little bit early.
Så jag tyckte det var så skönt att satt i solen där och väntade på
Taina. And I was sitting there in the sunshine waiting for Taina.
Och sen kommer en man där liksom, en äldre man, och tänkte hej hej.
And then an older man came and he waved.
Och det var trevligt, väldigt
trevligt. Said hello to him, that is a nice area.
Hit kanske man skulle flytta.
Maybe it's a good place to live.
Väldigt vänliga människor.
Very kind people.
Och sen så vickade igen.
And then he waved again.
Jag tänkte okej, det räcker nu.
That's enough.
Och sen kommer han fram.
And then he came up to
me. Och sen, den där bänken är nyförnissad.
And then he said this bench has newly been varnished.
Liksom, ja, jag kände att det luktade någon olja.
Smell of oil or something.
Så jag hade ju liksom hela ryggen och,
my back.
Och allt där liksom.
So covered.
Så nu var jag också nyförnissad.
So I've got a varnish too.
Så kan det gå.
So these things do happen to some of us.
Men jag sa det var sjukt. Men det sa inte jag. Okej. Då går vi vidare.
So let's continue.
Och som sagt, jag nämnde ju tidigare att jag besökte Ukraina förra helgen.
As I mentioned earlier, I visited the Ukraine this last weekend.
Och vi var på en plats, låg väl kanske 30 kilometer utanför Cherkasy.
We went to one place, it was about 30 kilometers outside of Cherkasy.
Och jag vet inte vad det var från början, om det var ett sjukhus eller en skola, eller, men det var ett stor plats.
I don't know what it was really, if it was a school or a hospital, but it was a big place.
Och vi möttes där av ett antal personer.
And a number of people met us there.
En del hade Down syndrom.
Some had a Down syndrome.
Och andra hade andra saker som gjorde att de så att säga inte kunde leva i samhället.
And others had other problems which stopped them from living in society.
Alltså som vi tänker oss leva i samhället.
As we think, living in society.
Och i alla fall så hade vi en fantastisk tid där.
And we had such an amazing time there.
Och det var en ung tjej som delade en, eller hon undervisade en lektion.
And there was one young lady, she was teaching a lesson.
Och den var från Lukas kapitel 10.
It was from Luke chapter 10.
Verserna 25 till 37.
Verses 25 to 37.
Ungefär. Och det är i princip, mitt budskap idag är faktiskt en liten förlängning av det budskapet.
And my message today is sort of an extension of that message.
Därför att alla sammanhang, alla kontexter undervisar oss någonting, eller hur?
Because all these contexts teach us something.
Och det spelar ingen roll vilken nivå det är på.
And it doesn't matter what the level is.
Den helige ande kan tala i situationen.
Because the Holy Spirit can speak in the situation.
Han kan tala bortom situationen.
And he can speak beyond the situation.
Han kan tala över situationen.
He can speak above the situation.
Han kan tala alltid.
He can always speak.
Och jag tänkte just på det här att livet är egentligen fullt av möjligheter.
And I was thinking of this, that life is full of opportunities.
Egentligen är hela livet bara som en serie med möjligheter.
Actually, life is just like a long series of opportunities.
Och frågan är, egentligen tar vi vara på de här möjligheterna?
And the question is if we take care of the opportunities.
Så titeln för mitt budskap den här morgonen.
The title of my message this morning
är möjligheternas Gud.
Is the God of possibilities.
Möjligheternas Gud.
God of possibilities.
Herre, vi ber att du välsignar dessa tankar.
And Lord, we pray that you will bless these thoughts.
I ditt namn.
In your name.
Lukas 10.
And in Luke 10.
Och jag tror att vi kan börja i vers 25.
And we can begin in verse 25.
Och jag delar upp det, så vi läser några verser och så kommenterar vi.
And we'll read a few verses and then comment on them.
Och min första punkt här idag.
And my first point today.
Den handlar om en orealistisk förväntan.
Is about an unrealistic expectation.
En orealistisk förväntan.
Unrealistic expectation.
Och vi läser verserna 25-28.
And it's verses 25-28.
Så kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Lukas 10. Vers 25.
And behold, a certain lawyer stood up and tested him, saying, Teacher, what shall I do to inherit eternal life?
Jesus sade till honom, vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?
He said to him, what is written in the law? What is your reading of it?
Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv.
So he answered and said, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength and with all your mind, and your neighbor as yourself.
Jesus sa det till honom, du svarade rätt, gör det så får du leva.
And he said to him, you have answered rightly, do this and you will live.
Ni vet hur man läser Bibeln ofta.
You know, the way we read the Bible often.
Gamla testamentet kanske.
The Old Testament.
Men även Nya testamentet.
But also the New Testament.
Och inte minst evangelierna.
And not the least the Gospels.
Och Jesu undervisning.
And the teaching of Jesus.
Och man läser det och det låter ungefär som att för att få evigt liv.
You read it and it sounds like in order to give to get eternal life.
Så måste vi leva absolut 100% fullkomligt och perfekt.
We must live a life that is to 100% perfect.
Men då kan vi i princip bara lyfta på hatten och säga tack så mycket, jag går vidare.
But then we could just as well just lift our hat and say I'll pass on now.
Ni vet lika väl som jag att det är omöjligt.
Because you know just like I do that it's impossible.
Lagen, säger Bibeln, gavs inte för att människor skulle bli frälsta genom att hålla den.
The law wasn't given so that people would be saved through keeping it.
I Romarbrevet 3.
And in Romans 3.
Verserna 19 och 20.
Verses 19 and 20.
Så att lagen kan bara visa oss att vi är syndiga.
It says that the law can only show us that we are sinful.
Och i Galaterbrevet 3.
And in Galatians 3.
Vers 24.
Verse 24.
Så står det att lagen var lärare.
It says the law was a teacher.
I Gamla testamentets tid.
In the Old Testament time.
Och vad var den här läraren undervisade folk om?
And what did this teacher teach people?
Jo, det hopplösa tillstånd man var i.
Well, the hopeless position they were in.
En syndig människa.
A sinful man.
I en fallen värld.
In a fallen world.
Som står inför en fullkomlig och perfekt Gud.
In front of a perfect God.
Omöjligt.
It was impossible.
Det går inte ihop.
It doesn't add up.
Och lagen visade bara.
And the law just showed.
Att det var inte den i sig själv som kunde frälsa människor.
That it wasn't the law in itself that could save people.
Utan någon som skulle komma och uppfylla den i vårt ställe.
But someone who would come and fulfill it in our stead.
Nämligen Jesus Kristus.
That is Jesus Christ.
Och jag tänkte på hur lagen är som en spegel.
And I was thinking that the law is like a mirror.
Min fru säger alltid till mig, du måste titta dig i spegeln.
My wife always tells me that you must look in through the mirror.
För då hänger det inte matrester i ansiktet.
Because then you won't have food in your face.
Men jag gör inte det.
But I don't.
Men ja, nu kanske jag säger någonting som jag råkar illa ut för, men
maybe it will cause trouble for me.
Men det verkar som att kvinnor tittar i spegeln mer än män.
But it seems like women look into the mirror more than men do.
Jag säger ingenting mer.
And I won't say more than
men that. När man tittar sig i spegeln.
But when you look into the mirror.
Så vad är det man ser?
What do you see?
Man ser fakta.
You see facts.
Okej, okay, det här är situation.
This is the situation.
Jag har tydligen lagt på mig några kilo.
I put on a little weight.
Det var inte bra.
That's not good.
Så nu så finns det en knapp på spegeln som jag kan trycka på.
And then there's a button on the mirror that I can press.
Då försvinner de här kilo.
And then this extra weight
will disappear. Är det någon som har en sån spegel?
Does anyone have a mirror like that?
I så fall skulle jag vilja ha det.
Because I would like to have it in that case.
Köpa
inte. I would like to buy it.
Men jag lovar att vi blir multimiljardärer på en dag.
I promise you will be a multi-billionaire.
Men det finns inga sådana spegel.
But there aren't mirrors
spegel
like that.
Spegel kan bara tala om för mig att jag har lagt på mig några kilo.
And the mirror can only tell me that I put on a little weight.
Eller är det någon som har varit på sjukhuset?
Or has anyone been to the hospital?
Och röntgat sig.
And had an x-ray.
Jag råkade ut för en bilolycka i Bishkek i Kyrgyzstan för ett antal år sedan.
I was in a car accident in Bishkek in Kyrgyzstan a few years ago.
Och jag var tvungen att uppsöka ett sjukhus.
And I had to go to the hospital.
Och läkaren hade en sån här hatt på sig, det såg ut som en bagare.
And the doctor had this kind of hat on him, it looked like a baker.
Och han satt och löste korsord.
And it was reading, he was doing a crossword
puzzle. Och var jättesur för att jag kom där liksom och ville bli
and he was not happy at all that I came and wanted to be taken care of.
I alla fall så tog han in mig i ett rum.
But he took me into a room anyway.
Och det var en röntgenapparat.
And then they had this x-ray machine.
Och jag tänkte, vill jag verkligen göra det?
Then I thought, do I really want to do this?
Men jag gjorde det i alla fall.
But I did it anyway.
Och jag såg liksom alla revben och allt som fanns där inne.
And I can see all my ribs and everything inside.
Jag kunde konstatera vad som fanns på insidan.
I could see what was on the inside.
Nu var det som väl var ingenting brutit.
Actually it was good because nothing was broken.
Men om det hade varit det så hade jag sett det.
But if something had been broken then I would have seen
det. Naturligtvis på den röntgenapparaten en knapp.
And then of course on this x-ray machine there was a button.
Som man kunde trycka.
That you could press.
Och då blev revbenen, eller vad det nu kan vara, fixade.
And the ribs were healed.
Men det finns inga sådana röntgenapparater.
No, there aren't x-ray machines like that.
Finns inga sådana speglar och inga sådana röntgen.
No such mirrors and no such x-ray machines.
De kan inte hela oss.
They can't heal us.
De kan bara konstatera vad som är problemet.
They can just tell us what the problem is.
Och så är det med lagen.
And it's the same with the law.
Den kan inte hela oss.
It can't heal us.
Den kan inte rädda oss.
It can't save us.
Den kan bara konstatera att vi är syndare.
He can just tell us that we are sinners.
För vi förmår inte att leva upp till det.
Because we can't live up to it.
I Markus 2:17.
And in Mark 2:17.
Så att Jesus är läkaren för de sjuka.
It says that Jesus is the doctor for the sick.
Och även då han helade fysiskt.
And even if he heals you physically.
Så var det framförallt ett andligt helande som han sysslade med.
Most of all it was a spiritual healing that he was dealing with.
Och han sa, jag har inte kommit för att hela de rättfärdiga.
He said that I haven't come to heal those who are righteous.
Det finns inga rättfärdiga.
Because there are no righteous.
Men om nu någon tror sig vara rättfärdig.
But if someone thinks that he is righteous.
Och tror att man kan bli rättfärdig genom att hålla lagen.
And think that you can be righteous by keeping the law.
Ja, då kan inte jag hela, säger Jesus.
Then I can't heal.
Jag har kommit till dem som har insett och förstått att de är syndare.
I've come for those who have realized that they are sinners.
Så vad säger Jesus?
So what does Jesus say?
Han säger inte här att om du kan hålla lagen fullkomligt och perfekt, då blir du frälst.
He doesn't say that if you can keep the law perfectly, then you will be saved.
Han säger, kom till mig.
He says, come to me.
Jag är Messias.
I'm the Messiah.
Jag är den som det har profeterats om.
I'm the one they prophesied about.
Jag är den som det har talats om i Gamla Testamentet.
I'm the person they spoke about in the Old Testament.
Som Israel och som hela världen har väntat på.
And Israel and the whole world was waiting for me.
Om du tror på mig.
And if you believe in me.
Att jag är sänd från Fadern.
That I was sent from the Father.
In i denna värld.
Into this world.
För att bli mänsklighetens frälst.
To become the savior of humanity.
Då har jag uppfyllt lagen
åt dig. Then I have fulfilled the law for you.
Och när vi hör det budskapet.
And when we hear that message.
Så är det väldigt fantastiskt.
It's so amazing.
Men vad händer egentligen?
But what does really happen?
Vi tänker, vad bra.
We think, that's great.
Vad gör jag nu?
Now what?
Nu har jag ingen ursäkt.
I have no excuse.
Lyssna nu vad det står i vers 29.
And listen to verse 29 now.
Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus, vem är då min nästa?
But he, wanting to justify himself, said to Jesus, and who is my neighbor?
Och den här punkten kallar jag för otrolig, eller en otrolig förevändning.
And I call this point an amazing excuse.
Ja, alltså när vi har ursäkter.
When we come with an excuse.
Vi har alltid ursäkter.
We always have excuses.
Och relativt nyligen.
Quite recently.
Sådär, då kanske, jag vet inte, några månader sedan, några år sedan.
Maybe a few months or a year ago.
Jag har tappat tidsuppfattningen.
Lost sense of time.
Men jag hade en period, jag tänkte väldigt mycket på en sak.
I had a period when I was thinking about something very much.
Jag tänkte just liksom det här att det är vissa saker som jag borde ha i mitt liv.
And I was thinking that there are certain things I should have in my life.
Och snart är jag för gammal.
I'm soon too old.
Så det gäller att fixa det här nu.
So I have to do this now.
Men då kan man ju inte hålla på med såna här liksom Gud och såna där grejer.
But then I don't have time for God and such things.
Så jag tänkte liksom, hur ska jag hitta en bra ursäkt?
So I was thinking, how can I find a good excuse?
För att göra det jag vill och behöver göra.
To do what I want to do and need to do.
Och ni vet hur Gud talar.
You know how God speaks.
I det tysta.
In silence.
Talar till våra hjärtan.
He speaks to our hearts.
Och vad säger?
And what does he say?
Det enda som kom till mig.
The only thing that came to me.
Det var, det finns inga ursäkt.
Was that there are no excuses.
Vi har inga ursäkter för att inte följa Gud.
We have no excuses for not following.
Eller rättare sagt, vi har massor av dem.
Or actually we do have a
lot
of excuses.
Men det är ingen av dem som Gud köper.
But God won't buy anyone.
Det är det som är skillnaden.
That's the difference.
Och den här mannen, han har också en ursäkt.
And this man, he had an excuse too.
Han sa, vem är då min nästa?
He said, who is my neighbor?
Vem ska jag då praktisera de här sakerna på?
Who must I practice these things on?
Det är inte det lättaste.
It's not easy.
Och då ger Jesus honom i verserna 30-37.
And then in verses 30-37.
Vad jag kallar för en oväntad förebild.
Jesus gives him an unexpected example.
Precis, en oväntad förebild.
An unexpected example.
Så vers 30, Jesus svarade, en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sedan gav de sig av och lämnade honom där halvdöd.
Then Jesus answered and said, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves who stripped him of his clothing, wounded him and departed leaving him half dead.
En präst kom händelsevis ner samma väg och när han fick se mannen gick han förbi.
Now by chance a certain priest came down the road and when he saw him he passed by on the other side.
På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi.
Likewise a Levite, when he arrived at the place, came and looked and passed by on the other side.
En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom.
But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion.
Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom.
So he went to him and bandaged his wounds, pouring on oil and wine. And he set him on his own animal, brought him to an inn and took care of him.
Nästa dag tog han fram 2 dinarer och gav åt värdshusvärden och sa, sköt om honom. Kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka.
On the next day when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper and said to him, take care of him and whatever more you spend, when I come again I will repay you.
Vem av dessa 3 tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare?
So which of these 3 do you think was neighbor to him who fell among the thieves?
Han svarade, den som visade honom omhärtighet. Då sa det Jesus till honom, gå du och gör som han.
And he said, he who showed mercy on him. Then Jesus said to him, go and do likewise.
Varför var den här lektionen så speciell?
Why was this lesson so special?
Därför han talar om 3 olika personer.
Because he spoke about 3 different people.
En präst.
One priest.
En levit.
A Levite.
Som var tempeltjänare.
Who was a servant in the temple.
Och de var judar.
But they were Jews.
De tjänade i templet.
And they were serving in the temple.
Men samarierna.
But the Samaritans.
De var ett annat folk.
They were a different people.
De var judar från början.
They were Jews from the beginning.
De hade blivit uppblandade av andra folk.
But they had been mixed up with other people.
På grund av en assyrisk invasion.
Because of this an Assyrian invasion.
Och de hade också blandat upp sin tro på Israels Gud.
And also their faith in the God of Israel had been mixed up.
Så deras tro var en blandning mellan judendom och hedendom.
So their faith was a mix between the Jewish faith and the Gentile faith.
Så judarna, de verkligen föraktade dem.
So the Jews really despised them.
På grund av vad de trodde och vad de stod för.
Because of their beliefs.
De hade inte den rätta tro.
They didn't have the true faith.
Så att använda den här historien.
So to use this story.
Var väldigt speciellt.
Was very special.
Därför att i Johannes 4:9.
Because in John 4:9.
När Jesus talar med kvinnan vid brunnen.
When Jesus spoke to the woman at the well.
Så säger hon, eller står det där rättare sagt att judarna och samarierna, de hade ingenting med varandra att göra.
It says that the Jews and the Samaritans didn't have anything to do with each other.
Så prästen och leviterna.
So the priests and the Levites.
De såg ju någon som var deras egen.
They saw someone who was their own.
Därför att den här mannen hade kommit från Jerusalem och vi förutsätter att han var en jude.
Because this man had come from Jerusalem and we can think that he was a Jew.
Men i det här fallet så gick de förbi.
But in this case he passed by.
Men Samaria.
Of the Samarian.
Som egentligen inte hade någon naturlig anledning eller naturligt skäl att hjälpa honom gjorde.
Who had no natural reason to help this man, he did it.
Och jag tänkte på hur det här ordet Samarier är ganska intressant.
And I was thinking that this word Samarian is quite interesting.
Det är inte så jättemånga år sedan man tog bort den här titeln i Sverige.
And it's not so many years ago that they did away with this title in Swedish.
Men man hade alltså man hade en hemsamarit.
It's that they had a home Samarian.
Ja, det var alltså någon som kom och hjälpte någon i hemmet.
It was actually a person who came and helped someone in
alltså,
their home.
Vi kallar det hemtjänst idag.
Today, it's like a service to help people in their home.
Men det kommer från Bibeln.
But it comes from the Bible.
Att man är barmhärtig.
That you are merciful.
Man hjälper människor.
That you help people.
Jag tänkte på hur Guds syfte uttrycks genom de möjligheter som man ger.
And I was thinking how the purpose of God is expressed through the opportunities that you give.
Gud har en plan för våra liv.
God has a plan for our lives.
Han inkluderar många möjligheter.
And it includes many possibilities.
Missar vi dem?
And if we miss them,
då missar vi också vad som helst syfte med våra liv.
Then we miss the purpose he has for our lives.
Ibland ser vi saker.
Sometimes we see things.
Så är det en möjlighet.
And we see it's an opportunity.
Jag blir entusiastisk.
And get enthusiastic.
Men ibland ser vi samma sak.
And sometimes we see the same thing.
Så är det ett hinder.
And we think it's an obstacle.
Ett hinder för att jag ska kunna förverkliga mig själv.
It's an obstacle for me realizing myself.
Och jag blir missmodig.
And I'm discouraged.
Så är det egentligen en möjlighet eller ett hinder?
So is it an opportunity or an obstacle?
Det beror på vilka glasögon vi har på oss.
Depends on which glasses we are wearing.
Och Jesus sa, gå och gör samma sak.
And Jesus said, go and you do you likewise.
Den här samarien, han såg en möjlighet.
This Samarian, he saw an opportunity
att visa
to show mercy.
Varje dag,
every day,
så har vi en möjlighet.
We have an opportunity.
Den börjar alltid tidigt på morgonen.
Always begins early in the morning.
Att ligga kvar i sängen eller att gå upp.
We can stay in bed or we can get up.
Det är alltid ett val.
It's always a choice.
Svårt val.
It's a difficult choice.
Men sen fortsätter de här valen.
But then these choices continue
under dag.
During the day.
Och jag kan välja att tjäna Gud.
And I can choose to serve God.
Eller att inte göra.
Or not to serve him.
Och det finns en skillnad.
And there is a difference.
Mellan att skjuta upp saker.
Between procrastinating things.
Och att vänta på Gud.
And waiting for God.
Och det är inte alltid så lätt att skilja på det här.
And it's not always easy to see what is.
Men vissa saker är uppenbara.
But some things are obvious.
Vad Gud vill att jag ska göra i mitt liv.
What God wants me to do in my life.
Och i Psaltaren 119.
And in Psalm 119.
Och vers 60.
Verse 60.
Så säger han att jag skyndar mig och dröjer inte med att hålla dina bud.
He says I hurry and I'm not late in keeping your commandments.
Så vi ser här att när vi har möjligheten.
So we see that when we have the possibility.
Och Guds vilja är uppenbar.
And the will of God is obvious.
Jag väntar inte.
And then I don't wait.
Lyd hans bud.
Obey his commandments.
Vara på tillfället.
And take the opportunity.
Men i Psaltaren 40.
But in Psalm 40,
vers 31,
verse 31,
står det att de som väntar på Herren,
it says that those who wait for the Lord,
och en svensk översättning använder ordet hoppas.
And one Swedish translation uses the word hope.
Men den som väntar på Herren,
but he who waits for the Lord,
får vad då?
Gets what?
Ny kraft.
New strength.
Och det står att man får, man lyfter som vingarna som en örn har.
And it says that you will lift like on wings like the eagle.
Och det står att vi går framåt utan att bli trötta.
And it says that we will go forward without getting tired.
Och det är också skillnad mellan en möjlighet och en frestelse.
And there's also a difference between an opportunity, a possibility and a temptation.
I Jakobs första bok.
And in the first book of James.
Så talar Gud om att han frestar inte.
God says that he doesn't tempt.
Han kan
us.
Han pröva.
He tries us.
Men han frestar inte.
But he doesn't tempt us.
Men människor tycks ha mer problem idag än någonsin.
But people seem to have more problems today than ever.
Man vill inte visa det utåt.
They don't want to show it outwardly.
Och alla verkar må så jättebra när man ser dem.
And everyone seems to do so well when you see them in town.
Men sen ser man liksom statistiken.
But then you see the statistics.
Och ser man att folk tycks må sämre än någonsin.
And then you see that people seem to do worse than ever.
Ibland blir man förvånad.
And sometimes you're surprised.
Att människor ändå när de vet att man är kristen.
That people when they know that you are Christian.
Att man har någonting att ge.
That you have something to give.
Ibland tänker man, de bryr sig inte överhuvudtaget.
Sometimes you just think they don't care at all.
Men när människor är desperata.
But when people are desperate.
Så många gånger så vill de att man ber för dem.
Many times they want you to pray for them.
Och trösta.
And to comfort.
Och berätta någonting.
And tell something.
Som en uppmuntran.
Which is an encouragement.
Och världens motto är.
And the motto of the world is.
Att kontrollera och dominera.
To control and to dominate.
På andras bekostnad.
On the cost of other people.
Jag vill kontrollera allting.
I want to control the situation.
Men det handlar inte om vad vi kan få.
It's not about what we can get.
Det handlar om vad vi kan ge.
It's about what we can give.
I Lukas 6.
And in Luke 6.
Och vers 38.
Verse 38.
Så står det att den som ger han får.
It says that the person who gives he will receive.
Och i Ordspråksboken 11:25.
And in Proverbs 11:25.
Står det att en generös person blir framgångsrik.
It says that the generous person will be successful.
Och den som vattnar blir själv vattnad.
The person who waters will be watered.
Vilka härliga löften.
Such great promises
som Gud har gett oss.
That God gave us.
Och det finns så många tillfällen.
And there are so many opportunities.
Där vi kan tjäna Gud.
For us to serve God.
Genom att tjäna människor.
By serving people.
Och vi borde vara motiverade av de här möjligheterna.
And we should be motivated by these possibilities.
Men ofta är vi motiverade av skyldigheter.
But oftentimes we are motivated by obligation.
Vi är liksom skyldiga att göra det här och det här.
We have to do this.
Men de är gudagivna möjligheter.
But these are opportunities given by God.
I Job 9:33.
And in Job 9:33.
Så ser vi Job i sin misär.
You see Job in his misery.
Och han säger, jag önskar att det fanns en man.
He says, I wish there was a man.
Eller en person.
Or a person.
Och det är egentligen ett profetiskt uttal.
And this is actually a prophecy.
Att det fanns en man som kunde lägga sin hand på mitt huvud och på Guds huvud.
That there was a man who could put his hand on my head and God's head.
Alltså en medlare.
Like a mediator.
Någon som kan vara liksom mellan mig.
Someone who could be between me and God.
Just nu förstår jag.
Because now I don't understand.
Den mannen kom.
This man came.
Det var Jesus Kristus.
It was Jesus Christ.
Den mannen dog för våra synder.
And this man died for our sins.
Han uppstod från de döda.
And he was raised from the dead.
Och han har stigit upp till Fadern.
And has ascended up to the
sitter
Father.
På Faderns högra sida.
And he's sitting on the right hand side.
Han har sänt sin helige ande.
He has sent his Holy Spirit.
Det är bo i alla tro.
To live in all believers.
Det är du och jag.
That's me and you.
Och vi utgör tillsammans.
And together.
Hans kropp på
jord. We are his body on earth.
I Efesierbrevet 1.
In Ephesians 1.
Verserna 20-23.
Verses 20-23.
Kristus är huvudet.
Christ is the head.
Vi är kropp.
And we are the body.
Det betyder att vi är hans kropp på jord.
And this means that we are his body.
Det är vi som har möjligheten att lägga handen på en persons huvud. Det är bokstavligen nödvändigt.
We can put our hand on someone's head, not literally perhaps.
Och på Gud.
And on God.
Och vara den medlaren.
And we can be the mediator.
Och berätta det enkla budskapet om evangeliet.
And tell them the simple message about the gospel.
Att det finns ingen lag som kan frälsa.
That there is no law that can save us.
Det finns ingen religion som kan frälsa oss, om ni förstår vad jag menar.
No religion can save us.
Det finns bara en person.
If I mean correctly. There's just a person.
Och honom sätter vi vår tro.
And we believe in him.
Jesus Christ.
Jesus Christ.
Då förändras allt.
And then everything is changed.
Och det är det budskapet vi har med oss.
And that's the message we have.
Och det är allt som vi kan ge.
And that's all we can give.
Och det är inte lite.
And that's quite a lot.
Därför det förändrar allting.
Because it will change everything.
Utan det budskapet är människan förlorad.
And without that message, man is lost.
Med det budskapet har man allt.
And with that message, we have everything.
Den som har sonen har allt.
The one who has the son has everything.
Står det i första Johannes.
It says in first John.
Och jag tänkte på det här.
And I was thinking of this.
Gud kan göra allt själv.
That God can do everything himself.
I Jesaja 59.
In Isaiah 59.
Och vers 16.
Verse 16.
Och står det om en speciell situation.
It's about a special situation.
Och så att Gud letade efter någon som kunde vara en förebild.
And it says that God was looking for someone who could pray.
Någon som kunde be för situationen.
Someone who could pray for the situation.
Och så att han hittade ingen.
He didn't find one.
Så says. Att det hjälpte honom hans egen arm.
And then it says that his own arm helped him.
Så med andra ord, det är ett problem för Gud att fixa saker.
So actually there's no problem for God to fix things.
Men om det finns ett villigt hjärta.
But if there is a willing heart.
Då vill han använda det.
Then he wants to use that.
Och det är vi. Det är där vi kommer in.
And that's our job.
För några år sedan så vet ni hur vår vän Michael Ewens gick bort.
You know, a few years ago our friend Michael Ewens died.
Han hade cancer.
In cancer.
Och jag var och besökte honom.
And I visited him.
Och på samma avdelning låg det en annan man.
And in the same ward there was this other man.
Med en liknande diagnos.
And he had about the same diagnosis.
Och han råkade vara från min hemstad.
And he was from the same place as me.
Så vi pratade, han gillade hockey.
And he liked hockey.
Så vi pratade om hockey lite.
So we speak about ice hockey.
Jag kan inte mycket om hockey, men tillräckligt för att ha lite konversation.
Enough to talk to him.
Och, men sen helt plötsligt.
Then suddenly.
Tänkte jag, men här är ju död.
I was thinking, this is a dying man.
Det hjälper inte att prata om hockey.
It's no good speaking about ice hockey.
Så på något sätt så lyckades jag få in Gud i samman.
So somehow I managed to start speaking about God, and Michael was there too.
Och han blev så förkrossad och bruten.
And this man was so broken.
Alltså, jag har aldrig tänkt på de här sakerna hela mitt liv.
And he said, I've never thought about these things.
Men nu tänker jag hela tiden på det.
But now I think about it all the time.
Det var en möjlighet.
It was an opportunity.
Och vi tog vara på det.
And we took this opportunity.
Och vi fick leda honom till tro.
And we could lead him to come and believe.
Sen tittade jag på hitta.se.
And then I looked at hitta.se.
Han fanns inte där, så att han gick antagligen bort ganska snart.
So I couldn't find his name there, so I suppose he died quite recently.
Jag kommer ihåg en annan gång, en kompis till mig.
And I remember another time there was a friend of mine.
Och vi hade varit iväg någonstans.
We had been somewhere.
Och jag tyckte var själv inte att jag var något bra exempel.
And I thought that I was not really a good example.
Sen sent på natten.
And then very late at night.
Så säger han.
He said.
Nu måste vi prata om Gud.
Now we must speak about God.
Men så nej, men inte nu.
Not now, I said.
Nej, så jag är inte rätt man.
I'm not the right.
Det här person. Är inte rätt tillfälle.
It's not the right of the right.
Jag
time.
Vill prata om Gud.
Well, I want to speak about God.
Och vi satt uppe hela natten.
And then we stayed up all night.
Och pratade om Gud.
And we spoke about.
Några år senare.
A few years later.
Var vi i Florida.
We went to Florida.
Och vi besökte några.
And visited some people.
Och där tog han emot Jesus i sitt hjärta.
Then he received Jesus in his heart.
Det var en möjlighet.
That was an opportunity.
Ta en historia.
And then another story.
Pastor Schaller åkte till Budapest 1990.
Pastor Schaller went to Budapest in 1990.
Och det var ett stort team som ville följa honom dit.
And a large team wanted to follow him.
Pastor Peter, här är resultatet av det.
Pastor Peter, here is the result of that.
Jag kommer ihåg när jag en gång var i ett sammanhang.
And I remember once and somewhere.
Och det var en man där som det här var alltså i Baltimore, men han var gammal nog för att vara Pastor Challes far vid det här tillfället.
This was in Baltimore and this man was old enough to be Pastor Challes father.
Och han sa, jag vill åka till Budapest.
And he said, I want to go to Budapest.
Men han sa, jag har ingenting att ge.
But he said, I don't have anything to
mig veteligen, jag har inga andliga gåvor. Man kan inte predika.
I don't know if I have any spiritual gifts, I can't preach.
Alltså. Men han sa, kan jag komma?
But he said, can I come?
Och bära din väska.
And carry your bag.
Pastor Schaller, det är det svaret. Ja.
Pastor Schaller said, yes.
Inte att han behövde hjälp.
Not that he needed the help.
Men han sa, om du ser ett behov av att bära min väska.
But he said, if you see a need for carrying my bag.
Och det gör att du kan komma ut på missionsfältet.
And this brings you to the mission field.
Och jag lovar att han gjorde mycket mer än bara hans väska.
And I can promise you that he did much more than carry
the bag. Jag vet inte som han bar hans väska.
I don't know if he even carried the bag.
Men vad han nu gjorde.
But whatever he did.
Så åkte han ut.
He went.
Han såg en möjlighet.
And he saw an opportunity to serve.
Och så är det.
And that's the way it is.
Det är tjänandets ande.
It's the spirit of servitude.
Som förändrar allt.
That will change everything.
Och det ser vi här.
We see it here.
Människor som tjänar hela tiden.
People serving all the time.
På alla möjliga områden.
In many different areas.
Och det är fantastiskt.
And it's amazing.
Finns det några möjligheter?
Are there any opportunities?
Ah, den här mannen sa, jag vet inte vem som är min nästa.
No, this man said, well, I'm not sure who is my neighbor.
Men Jesus sa, okej, jag berättar en historia.
But Jesus said, well, I'll tell you a story.
Förstår du?
Do you understand?
Ja.
Yes.
Men går du och gör samma sak.
But then, do the same thing.
Förlita dig inte på lagen.
Don't trust in the law.
Förlita dig inte på din etniska bakgrund.
And don't trust in your ethnic background.
Förlita dig inte på templet.
And don't trust in the temple.
Förlita dig inte på någonting annat än han som talar med dig just nu.
And don't trust in anything but he who is speaking to you now.
Jesus Kristus.
Jesus Christ.
Han som kan lägga sin hand på ditt huvud.
Who can heal and put his hand on
your head. Och den andra handen på Gud.
And on the other hand, on
God. Han som är medlaren.
The one who is the mediator.
Det är han.
It's him.
Som tror på det. Eller som du ska tro på.
Who you believe in.
Och gör du det.
And if you do.
Då förändras allt.
Then everything is changed.
Vi har trott på.
And we have believed in.
Allt har förändrats.
And everything has changed.
Vi har möjlighet att känna.
And we have the opportunity to
serve. Låt oss göra det.
And let's do that.
Med ett glatt hjärta.
With a willing heart.
Herre, vi tackar dig för den här tanken.
Lord, we thank you for these thoughts.
Vi ber att du vill välsigna dem.
And we pray that you will bless them.
I ditt namn.
In your name. Amen.